Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig, Anna Jinghede, och
Lena Ljungdahl. Hur mår du egentligen, Anna?
Ja, men jag mår bra, men du vet hur det är när man liksom har jobbat så himla mycket så man vet knappt om det är dag eller natt eller morgon eller kväll, om jag har ätit, bajsat eller tvättat mig idag. Lite så. Både du och jag har jobbat.
Det händer en hel del
mycket
i Örebro.
Ja, och det är ett ganska stort län ju att täcka av.
Mm.
Så. Men du har ju också jobbat extremt mycket sista veckorna.
Ja, det kan man. Idag har jag också stått och pratat rakt in i ett svart hål. Alltså det här, med att hålla, det här med att hålla föreläsningar.
Speciellt.
Ja, timme ut och timme in och bara se sig själv.
Ja, ah, jag fattar.
Eller små människor som fladdrar förbi. Det är speciellt.
En coronaföreläsning.
Ja, exakt. För Svea hovrätt och en väldigt massa tingsrätter och deras vittnesstödjare.
Mm.
Om att möta människor i affekt och hur de kan bidra till rättssamhället för att göra vittnen trygga och rätt informerade och sådär.
Vad bra.
Men nu ska vi byta fokus.
Det ska vi, men innan vi gör det så tänkte jag vara lite som en sån där ordningsmamma. Som kommer från direkt från elevrådet och vill avrapportera några små punkter.
Var du med i elevrådet, Anna?
Men vad är det för jävla... Är inte det en väldigt retorisk fråga?
Jo.
Var jag med i elevrådet? Det är klart som fan. Jag var med i elevrådet. Jag har även varit kårordförande.
Var du liksom både justeringskvinna, suppleant, rösträknare, valberedning och kassör?
Jag tror man fick bara liksom ha en styrelsefunktion åt gången.
Okay.
Ja, i för sig, justerare kanske jag var också, jag vet inte.
Jag var inte med i elevrådet.
Nej.
I skolkatalogen hette jag varannat år Lena med bena och varannat år Lena hygiena.
För kännedom. I gymnasiet.
Ja. Nu räcker det med frågor.
I alla fall, det som jag skulle vilja bara lyfta så här helt kort är några ordningsfrågor. Nej, men skämt åsido, jag fick en fantastisk present på posten häromdagen. Mm. En kalender. Och så stod det så här, med vänliga hälsningar från Faktum.
Mm.
Älskar Faktum. Vad har vi på Faktum?
Men Faktum är ju en gatutidning. Nu låter det som att vi är sponsrade. Det är vi inte. Vi bara råkar älska den här kalendern och Faktum.
Mm.
De har gjort, vi pratar väggalmanacka.
Ja.
Av den här typen man gillar. Det är en snygg bild och sen är det ett rutfält där man kan fylla i saker som att köpa linfrö.
Mm. Just det.
Det som är speciellt med den här är ju att de har ju helt enkelt gått... Alltså, kalendern heter Överlevnadskittet. Ja. Och då tänker de, vilka är bäst på överlevnad om inte våra älskade personer som jobbar med överlevnad varje dag? Det vill säga de som säljer Faktum.
Mm.
Det är en gatutidning.
Just det.
Och reklam, man kan gå in på faktum.se, men reklamen är, snart är det här makalösa skitårets slut.
Ja, älskar.
Ja. Och då går man in och köper, och då har de då frågat människor som jobbar med överlevnad, vad är det för något ni måste ha i ert kit för att överleva? Och då är det då en pryl för varje månad. Till exempel januari är telefonen, och då är det en as. Alltså det är så snygga bilder.
Mm.
De är coolt gjort.
Mm.
Och sen har vi en klocka. klocka och sen så har vi hörlurar och vi har pennan och sen finns det då en kort beskrivning på varför är pennan livsviktig för dig. Mm. För där kan jag skriva av mig från mina upplevelser där jag blev utsatt för vad det nu var, om det var någon form av övergrepp.
Jag tänker så här, i den månad vi befinner oss nu, november, så borde typ en sovsäck eller något i den stilen ligga högt upp på önskelistan.
Ja, men det var verkligen, och det var mat och det var vatten och det var ludd, tyckte jag var intressant. Det var jag tvungen att fundera på, vad ska du med ludd till? Alltså så här torktummel-ludd.
Inte navel-ludd då?
Och med en ludd och... Det kanske funkar.
Ja, berätta,
vitsen
vad gör man
med
luddet?
Med tändare kan helt enkelt skapa eld.
Ja, smart. Mm. Men du, bestick. Om man vill köpa den här då?
Ja, då går man in på faktum.se och så scrollar man ner sig lite grann och sen så kommer man till det här kalendern och jag tror att den kostar 150 spänn. Så att vi bestämmer väl bara att de som behöver en snygg väggalmanacka gör det nu.
Ja, och de som inte behöver en snygg väggalmanacka kan göra det i alla fall eftersom det kan innebära att människor får hjälp att klara sig ute på gator och torg.
Ska vi ta och kalla det för årets julklapp?
Ja, det tycker jag. Det är väl inte så fel.
Ja, men det där tycker vi är en bra årets julklapp. Vi har väl också ett till förslag på en bra julklapp, va?
För bövelen. Det är ju på Podstore man köper sina julklappar i år.
Mm.
Det måste väl ändå folk känna till vid det här laget?
Jag hoppas det. Där finns ju snygg merch. Mm. Och den 27, va?
Ja. Då är det rock'n'roll i Podstore-shoppen. För då blir det 24 timmars merch igen.
Mm. Och som vi då fick mynta sist, if you snooze you lose. Vi har ju fått en del meddelande. Vad är det där för snygg tröja där som det står ÖMDK Ljungdahl och Ginghede på? Du skulle ha varit med. Ja. Så nu säger vi det igen. Det säljs i 24 timmar och kommer icke komma igen.
Yes. Och innan vi drar igång torsdagsavsnittet, låt oss höja en, eller låt oss flagga upp guldpodden. Nomineringarna och röstningarna. Vi är ju nominerade i två kategorier, dels i årets podd och dels i årets krimpodd. Och det är ju ett oerhört celebert sällskap, får jag säga.
Det är väl stort att vi överhuvudtaget är på den nomineringslistan.
Ja, verkligen. Ja. Men nu, när vi är så högt upp på den här listan, då väcks lilla honjävulen i mig. Då vill jag vinna.
Jag har vinnarskalle nu.
Ja. Nej, men det vore det inte kul att ändå klättra upp någon liten placering.
Ja, men jag såg att du hade lagt ut på Instagram att det fanns liksom som så här ligger ni till just nu. Det var ju spännande.
Ja, verkligen.
Trea. Vad är det som händer?
Det är helt makalöst.
Vilken var det årets krimpodd som vi låg trea i?
Ja, jag tror det. Någon, jag minns inte riktigt.
Sjukt. Men... av alla jävla krimpoddar som finns.
Är det otroligt. Men vi skulle ju bli såklart jätteglada för ännu fler röster. Så att, gillar man podden så varför inte slänga in en liten röst på guldpodden.se.
Snyggt.
Nu Lena, nu orkar jag inte vara elevrådsordförande längre.
Nej. Nej. Då tar jag över.
Ja, gör det.
Det blir mest snack från Ljungdahls bås idag, tror jag. Mm. Och det är för att jag kommer att dra ett case från start till mål.
Ja.
Och det här caset är kanske ett av de sjukaste casen, eller de sjukaste arbetspassen som jag har upplevt. För att det var så mycket stört som hände. Det var allt otänkbart nerkokat till en galenskapsafton. Och det var också mitt absolut sista pass på rave-kommissionen. Mm. Så att jag kommer att minnas detta för evigt.
Men får jag bara fråga, är det inte ganska ofta sådär som man kan relatera till den känslan att när man tänker att nu kan det fan inte bli konstigare, så blir det ändå i den här branschen på något sätt. Jag tycker det.
Ja,
faktiskt inte så
ja, men exakt så är det. Och det här passet var ett sånt pass. Mm. Det kan inte bli konstigare nu. Och då har levla passjäveln upp. Och blev än värre. Jag ska ta dig tillbaka ett gäng med år. Vi hade... jag jobbar på rivkommissionen. Det är alltså ungdomssektionen på länskriminalen i Stockholm som det hette då. Vi jobbade hårt mot ungdomar och narkotika. Den här kvällen så hade det dragits ihop en jätteinsats i en av Stockholms stadsdelar där man samlar ihop allt man har. Mm. Trafiker, utredare, ungdomspoliser, socialtjänsten. Alla skulle jobba riktat mot ungdomar och narkotika en kväll.
Det var liksom en satsning.
En rejäl satsning. Och vi är på någon sån här stor, rejäl utsättning där det står någon överste våffla och pratar om hur bra vi är och sådär. Då kommer en arbetsgrupp till oss och säger att de ska börja med att göra en husrannsakan i ett hus. De har liksom redan beslut om husrannsakan. Man tror att de ska hitta narkotika där. Så då börjar passet. Och det är ganska långt ifrån ungdomar narkotika. Men de vill ha hjälp av mig och min kollega Sofie. Mm. Och komma in i det här huset. Det var liksom ett allmänt känt knarknäste. Så de sa att ni två unga tjejer, ni kan väl hjälpa till att lura oss in i det här huset. För att annars så kommer ju... alltihopa var nerspolat innan vi hinner ta av oss våra loafers.
Ah, jag fattar. Ni behövde en ingång, helt enkelt.
Exakt. Mm. Vi fick vara öppnarna.
Mm.
Så att då åkte jag och min kollega Sofie och sen så grabbade vi tag i Sospia också.
Aha.
Mest, ska vara helt ärlig, så var det kanske inte så svintroligt att det skulle vara massa ungdomar som behövde socialtjänsten till hjälp där.
Nej.
Det var nog mest för att det här var mitt sista pass och det var väldigt kul att jobba.
Och du ville göra bra ifrån dig.
Nej, jag ville ha kul. Jag erkänner.
Ja, jag fattar.
Jag tänkte att vi tre, vi åker. Mm. Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin.
Ja.
Så vi åkte till en adress där det låg ett hus och vi såg ganska direkt att här ligger det nog rätt. Alla mina celler sa att det kan finnas knark här. Who knows? Och jag och Sofie, vi knölade in Sospia i någon buss som hon fick sitta och vänta. Så att vi går in i det här huset, lurar in oss, knackar, vi har någon form av story. Dörren öppnas och då när dörren öppnas då blir det ju sådär wow, 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 då kommer poliser från alla håll och ska kuta in i det här huset. Jag tror att det var en tvåplansvilla och frysa läget. Läget fryses och vi inser ganska snart att det är något som inte stämmer.
Jaha.
På övervåningen så ligger en kvinna och en man i en varsin soffa och tittar på tv.
Mm-hmm.
På spisen står en kastrull med potatis och kokar. Mm-hmm. So far so good, tänker du?
Ja, det låter ju som att det skulle kunna vara vilken kväll i veckan som helst hemma hos mig själv.
Ja,
till exempel.
Förutom att det innanför dörren på nedre våningen satt en taxichaufför på en stol rakt upp och ner.
Jaha. Okej.
Hallå, sa vi. Och så tänkte jag att jag sätter sos på honom. Så att Pia fick helt enkelt stå men kallprata lite med den här karn.
Men vadå,
han satt rakt upp och ner strandpost på en stol innanför dörren.
Okej.
Och en taxibil stod ute på gatan. Och nu är vi ute i skogen.
Mm-hmm. Mm.
Så vi får runt där i det där huset. De andra... poliserna jobbar med dem där uppe. Jag och Sofie går runt och funderar på, men nu har vi ju hjälpt dem in. Det kanske är dags att börja åka tillbaka och jobba lite med den här insatsen. Det är därför vi är här. Så går jag ner och sen så rycker Pia mig i tröjärmen. Alltså Sos Pia, fint namn. Så säger hon så här, det är något som inte stämmer med honom. Jaha. Så jag ställde mig där och kallpratade lite med honom och förstod ganska snabbt att det är verkligen något som inte stämmer med honom. Han har ingen som helst svar på vad han gör där. Det är ett ganska konstigt modus. Och de uppe i soffan hade inte heller något som helst svar på varför det satt en man med taxijacka på sig i deras hall på nedre plan.
Det låter oerhört märkligt. Ja.
Ja. Och då är det någon polis som tänker lite smart. Så att det var en polis som helt enkelt ganska tidigt efter inbrytet tog en potatissticka. Aha. Och stoppade ner i potatisarna och konstaterade att de här har kokat i cirka 10 minuter.
Mm-hmm.
Det vill säga ingen som precis har kommit hem och det är ingen som ska åka härifrån med mindre att åtminstone potatisarna borde bli klara. Så vad fan gör taxichauffören här såvida inte han kokar potatis? Fattar Sherlock Holmes?
Jag skulle vilja säga att allt det här känns som en het potatis.
Ja!
Ja.
I och med att vi hade beslut om husrannsakan så är man ju fri att börja leta. Vi letade ju knark och jag började leta. Då hittar jag precis ovanför huvudet där han sitter. Det är som en hatthylla där man har mössor och vantar och sånt. Där ligger ett sånt här gammalt rör i snöre som man hade på som man badade på 80-talet.
Oh, beachplånboken.
Är du med?
Ja.
Med någon liten surfbräda på kanske. Ja. Med någon poppig färg.
Gärna gul.
Mm. Ja, exakt. Solstollarna. Mm, det hettade jag där och öppnade och döm om min förvåning när det låg några gram amfetamin i det där röret. Precis ovanför hans huvud.
Jaha.
Han ville inte veta av det. Han visste inte alls hur det hade kommit dit. Och de där uppe, de hade aldrig sett amfetamin i sitt liv. Även fast de låg och skruvade isär bilstereoapparater i högt tempo där på övervåningen.
Ja.
Så vi satte någon på att hålla honom. Du rör dig inte och de där uppe rör sig inte. Så börjar vi gå runt ut i trädgården.
Mm.
För att det fanns nämligen tips om att det skulle finnas en pistol i ett träd.
Jaha.
Så att vi letade efter en pistol. Och helt plötsligt hittar vi en människa. En död människa.
Va?
Ut i trädgården.
Nej men vadå? Jo. Hur länge hade den legat där då?
Nej, den satt lutad mot ett träd.
Jaha.
Men bara ben och någon form av byltig liksom vinterjacka. Tror någonting på huvudet också.
Det kanske var han som väntade på taxi.
Nej, det var en kvinna. Ja, du menar så. Fick vänta länge.
Ja, nej.
Ja. Och god dröj. Okej, jag dröjer. Och jag dröjer. Och jag dröjer.
Vilket drama, alltså vad mycket märkliga, alltså man brukar ju prata polistaktiskt om problemområden, jag vet inte,
ja.
Här är det konstiga områden, flera
var
stycken.
Var tycker du att vi ska fokusera någonstans just nu? Ja. Vilket problemområde?
Ja, jag hade ju valt den här avlidna personen, ja. Helt klart.
Det är becksvart, vi är mitt ute ingenstans, du vet hur det ser ut på Chackis tomt, det är prylar precis vad fan överallt.
Mm.
Så att jag och Sospia, vi gör en långsam framförflyttning mot denna människa. Hallå, hallå, du vet, den där klassiska ta tag så bara, det är en skyltdocka som någon har arrangerat upp mot ett träd.
Nej men gud, vad bisarrt.
Ja, jag är på att skita på mig.
Det låter som att det här skulle...
Jag upp och hittat ett lik.
Ja, men alltså allt det här som du nu beskriver låter som någon form av live eller något sånt där. Som en stor...
ja.
Du får vara taxichaffis, du får vara bilmek.
Sen kommer E-Type och E-Viking farandes i någon jävla buskage någonstans.
Och så kommer Sospia in här från höger.
Ja. Ja. Jag säger det, du kommer ju inte tro
det här
mig
är helt...
Och det har inte blivit sjukt än.
Och du bygger ändå upp det så fint tycker jag.
Ja, jag vill inte missa någon del.
Ja.
I alla fall. De jobbar ganska hårt på huset och på dem där uppe. Och vi lägger fullt fokus på den här taxichauffören och börjar inse att kanske inte ska åka tillbaka riktigt än. Ska vi ta och göra en husrannsakan i bilen där ute? Han är fel person på fel plats. Ja. Han har ingen anledning att sitta där. De i övervåningen vet inte ens vem han är. Han har schack som ligger ovanför hans huvud. Och han är på en adress där vi kollade upp. Han hade ingen körning dit. Vi kollade med taxibolaget. Ja. Så det var bara skälig misstanke, beslut, husrannsakan, bilen. Nu kör vi. Så vi gick ut till bilen. Där låg det i bakluckan 2 datorer. En väldigt stor mängd med barnteckningar. Mm. På A4-papper. Så han ritade små hjärtan och hus och sånt där. Och i mittkonsolen så låg det en Redline-påse med typ 1 gram amfetamin i bilen. Och nu pratar vi långtgående förstahandsåtgärder. Vad vill vi göra nu? Vi vill ju hem till den här karln.
Ja, det är klart.
Ja, nu har vi hittat knark både i närheten av hans kropp och i hans bil. Men så nu blir det husransakan.
Men fanns
det
inte en tanke om att han var där för att köpa då? Att det var där som kranen var, så att säga. Att
köpa, lämna eller någonting annat.
Mm.
Så att vi separerade oss helt enkelt. Och så blev det så att jag och Sofie och Pia tog oss an att nu åker vi hem till karln och gör en husrannsakan.
Mm.
Hemma hos honom.
Mm.
Och det gjorde vi. Nu börjar det bli sena timmen här, vill jag bara säga.
Ja.
Och vi åker och vi åker och han säger, det är lugnt, det är öppet, det är bara att gå in. Okej, okay. det är ganska skumt att någon lämnar huset helt öppet.
Verkligen.
Så att vi åkte långt ut på vischan, ute på en av öarna utanför Stockholm. Hittar ett hus på en kulle. Det var dimmigt. Och alltihopa kändes som den läskigaste scenen i den läskigaste filmen, kan jag säga. Så att vi, alltså vi gör verkligen så att Pia, du sitter kvar i bilen. Vi båda typ tar fram vapnet. Och bara, vi måste gå in här nu. Öppna dörren, den är helt, som man säger, öppen. Alltså olåst. Öppna. Hela huset är upp, lyser. Men det har inte vi sett. Det såg helt nedsläckt ut. Men när vi öppnar dörren så är det liksom fullt jävla ljus överallt. Nej, då finns det inga fönster. För alla fönster är speglar.
Nej, vad sjukt.
Creepy.
Verkligen.
Så när man, du vet, det är natt, man tittar på ett hus, det är mörkt. Och så öppnar man dörren och så är det jätteljus. Det första min hjärna tänker att nu var det någon som tände.
Nej, vad sjukt.
Innan jag inser att det finns inget ljusutsläpp. Men alltså, eller insläpp.
Det här är ju lite så här när lammen tystnar för mig.
Ja.
Du måste ju ha haft
It's
en skaplig.
Getting worse, honey.
Ja, men för fan, du måste ju ha haft en skaplig puls.
Ja. Ja. Så vi gick in, stängde dörren, gick inte att låsa. Så då tog vi Pia. Stackars sospia som ville liksom prata med barn om hur det är i livet i övrigt. Vi ställde henne i dörrhålet och så fick hon min pepparspray i ena handen, Sofis pepparspray i andra handen och sa, om dörren öppnas, tryck.
Ja.
Här är knappen, du lyfter på den här flärpen och så trycker du ner och så sprayar du allt vad du kan och så skriker du polis bara.
Men
det är ett brott, men nu gör du det.
Ja.
Ja, och så börjar vi, då kommer vi in i ett hus. Och alltså, när du vet när man känner i hela ens kropp att det är något som är jävligt, jävligt fel.
Mm.
Om du tänker i den känslan och sen så gör du en trippel derivat.
Den känslan måste du ha fått för länge, länge sedan.
Ja, men den levlar ju hela tiden. Alltså jag var så, så rädd.
Men det nu känns det väldigt, det väldigt fel.
Kommissarie Clouseau, det är något som inte stämmer här.
Gud, ja, berätta.
Ja. Ja, men nu, så nu står Pia i dörröppningen. Sofie fokuserar ganska mycket på köksregionen. Om du tänker att du kommer in och så är det en hall i mitten och sen är det kök åt höger och sen är det sovrum rakt fram och sen är det någon form av kontorskomplex till vänster.
Ja.
Det är vad vi har. Och Sofie jobbar stenhårt i köket och hon säger ganska snabbt, det var ett stort bord i mitten, men hon sa att här har det hanterats narkotika. Så. Men jag bara, rör inte runt för mycket utan bara försök konstatera vad vi har att gå på.
Mm.
I det här kontorskomplexet, jag skulle uppskatta att det kanske var 12 datorer som alla var igång.
Okay.
Alltså det var så mycket datorer och det var, nu är det här väldigt länge sedan, men du vet när det är så här vattenkylda så det står vatten och vispar på golvet.
Ja, jag fattar.
Och alla datorer, sladdar, var samlade i någon form av klump som gick upp genom taket och försvann genom taket.
Okej.
Okay. När du tänker lite så här brottsplats och spårsäkring, vad skulle du ha gjort med, om du bara skiter i köpsituationen, utan tänk nu kontorssituationen med alla datorer, alla är igång.
Mm.
Du har barnteckningar och du har schack och så vidare. Vad skulle du ha önskat att vi har gjort med datorerna i den här situationen?
För det första, inte petat på dem överhuvudtaget helst. De måste ju säkras.
Mm.
Ögonen, böj.
Ja.
Ja, men det är en svår fråga, därför att jag vet ju inte riktigt vad det är för brott. Men om jag nu, om ingångsvärdet är att någon form av brottslig aktivitet, eventuellt då amfetaminhantering, har ägt rum här, så är det ju absolut centralt att säkra dem där. Idag skulle vi ringa IT-forensiker pronto. Där är det ju fråga om att dokumentera om man ser saker på skärmarna innan man rör dem, helst. Bedöma, finns det risk att de här raderas på distans? Det kanske inte gör i det här läget, för ni har ju bara en liksom ingång och ni har kontroll över den här taxichauffören, antar jag.
Ja, visst.
Jag vet faktiskt inte när det är 11 datorer som står igång vad jag hade gjort. Jag kan inte svara på det. Jag kan inte ge ett bra svar på det.
Nej, på den tiden då var ju liksom budskapet, ser det ut på det sättet och ni inte, för annars är det liksom man gör en husrannsakan, då tar man de datorerna som finns, man försöker få med sig laddaren och sen så får någon IT-forensiker jobba på dem sen.
Nej.
Men vi gjorde det precis så. Vi ringde vi gjorde inte så, utan vi gjorde så att vi drog i Lennart Svans den här gånggången. Vi ringde någon smart som ringde någon smart som ringde någon smart.
Ja.
Och till slut ringde upp en person och sa liksom, lotsade oss igenom, hur ser det ut där? Och då slutade med att jag vill väldigt gärna veta var sladdarna tar vägen. Någonstans. Så att ni måste upp. Ja. Och då stod vi tre personer i hallen och så tittar man upp och då är det, du vet, en sån här lucka som man tar en pinne och så drar man ner en stege.
En vindslucka, ja.
Så sjukt sugna på att gå upp dit. Och då sa Sospia, alltså det känns som det skulle typ kunna sitta en kvinna i en bur där uppe.
Nej men gud.
Vi bara, ja. Men vi,
för att fråga, det var alltså för att följa det här kabelnystanet nu då, upp på vinden?
Ja, exakt. För att de skulle kunna guida oss i någonting eller göra en bedömning om vad de överhuvudtaget ska skicka för någonting. Så ville de åtminstone veta vart har alla sladdar vägen.
Ja, jag förstår.
Allt. Så att vi klunsade, jag och Sofie, vem fan ska upp?
Nej,
en tar vapen, en klättrar. Och det som ska sägas är att precis innanför ytterdörren på hallspegeln, då hängde det någonting. Jag stod och tittade lite så här, vad är det jag tittar på? Är det ett kontrakt? Är det ett avtal? Och så började jag liksom läsa. Det var ju som en så här, någon hade skrivit på och så var det små liksom finstilt. Och ju mer jag läste tänkte jag så här, det är som människor som har skrivit på någon form av jävla slavkontrakt. Alltså, ja, alltså kvinnonamn som hade signat någonting med då hans namn på. Och då var det så här, ja men du är lite, jag tror att lite sådär dominant lekar,
bondage.
Ja, och då var det en som jag aldrig kommer att glömma bort, då var det så här, jag får inte tillfoga dig kroppsskador som inte kan läka på 6 månader. Nej, alltså vad är det ens?
Gud, vad
vi pratar
skruvat.
Sjuk. For real. Så vi klunsar. Jag torskar och inser att det blir jag som får gå upp.
Oh, Jesus.
Så vi drar ner den där stegen. Sofie står med vapen. Pia står och skakar med en pepparspray i varje hand. Och jag klättrar upp och bara... Det är någon jättestor trälåda som alla de här sladdarna försvinner ner i. Typ som en fyrkantig... Som en, ja, en 60-60... En städskrubb liggandes på rygg.
Okej, okay,
Och då sa vi bara så här, de bara, rör ingenting. Vi åker ut imorgon. Rör ingenting, spärra av skiten.
Nej, för, så. Det var det jag tänkte säga förut. Jag tänkte vi kanske bara förtydliga det. Att många kanske tänker, men vadå? Det vill bara dra ut kablarna eller kontakterna, bryta strömmen och ta datorerna. Men saken är ju den att det finns så jädra sofistikerade såna här fjärrmanövrar som kan göras där man distansraderar datorer och allt möjligt. Så att det där är ett jädra trickigt, alltså svårt läge skulle jag säga.
Det vi gjorde var att alla, för vissa skärmar lös ju, vissa var nedsläckta, vissa lös, vi såg att själva hårddisken lös men skärm, så vi egentligen bara fotade av allting som vi såg ifall det skulle hända
någonting.
Första
som man bör göra, ja precis, jag fattar.
I alla fall, så vi sket i det där datorrummet. Vi hade ju någon form av tanke på skulle det kunna vara barnpornografibrott.
Ja.
Han verkar ju vara äckel. Det fanns datorer, teckningarna. Vi började liksom laborera med alla möjliga äckliga utgångar det här. I alla fall. Sofie håller på i köket, stökar. Jag och Pia konstaterade det finns kameror, ta mig fan, överallt. Uppriggade på såna här stativ. Riktat mot sängen, riktat mot soffan och så vidare. Och på den här tiden så var det ju kameror med sån här små band som man stoppade i. Och sen tog ut dem och sen satt en tejpremsa på. Och eftersom vi jobbar långtgående förstahandsåtgärder så Ljungdahl börjar helt enkelt stoppa in de här banden i kamerorna och börjar spola fram. Och jag ska nu vara snäll mot våra lyssnares öron och bespara er vad jag fick stå och titta på. Band ut och snabbspola ju. Och det var så fruktansvärda syner. Jag ska inte, det kommer inget gott ur att berätta det eftersom jag själv inte har lyckats få bort synerna på 15 år.
Ja, men det förstår jag. Men kan du ändå alltså, var det relaterat till den här eventuella då slaveriverksamheten? Eller, alltså, vi snackar våldshandlingar.
Vi snackar experimentera hur mycket man kan göra med en människokropp utan att den går sönder.
Fan, vad vidrigt.
Ja, vi går vidare bara. Och ungefär synkroniserat med att jag stoppar in band liksom 7 och börjar bli liksom, jag börjar gå sönder som människa och börjar tänka onda tankar om människor överlag. Ungefär samtidigt som det dyker upp en helt annan bild. Alltså, jag får se någonting som ser, det ser liksom inplastat ut. Jag tänker, nu är det en kropp. Alltså, han har plastat in en kropp. För då, jag var där i tanken, med tanke på allt som hade hänt.
Ja, det förstår man ju.
Men då skriker Sofie från köket att hon har hittat någonting. Och då tittar jag på den här filmen. Och det jag då får se på filmen är ett bord inplastat med en jävulsk mängd med vitt pulver. Alltså, så mycket vitt pulver har jag aldrig sett förutom det här kokaincaset som jag berättade om en annan gång. Och det jag då bevittnade, och då ropar jag på Sofie, jag bara, rör ingenting! Kom, så vi stod alla tre och tittade på den här filmen.
Men hade du något, fanns det tidsstämplar på filmen? Alltså, kunde du säga när den var inspelad?
Nej, det minns inte jag. Jag minns faktiskt inte. Jo, förr i världen var det ju det.
Ja, det
var
ju, det liksom brukar ju vara som en liten...
Jag tror det, eftersom slutet blev som det blev. Det vi då bevittnar på den här filmen, det är... En person har riggat en kamera snett bakifrån. Så man ser personens axel, byxor... tröja, man ser inte något huvud. Och så ser man armarna. Och sen så står personen framför bordet som står i köket. På bordet ligger en vaxduk som fanns i köket. Kläderna på filmen hängde i garderoben. Så att vi hittade liksom tröjan och byxan och sådär. Och på bordet så fanns det en plåt, en bakplåt. En ugnsplåt. Och en digitalvåg. Och det första jag ser är på digitalvågen så står det en fryspåse, en genomskinlig påse, byst med vitt pulver. Och så står det i displayen 999 gram.
Shit.
Alltså ett kilo knark. Gissar vi nu.
Ja.
Och sen så ser man hur liksom händerna så här pytsar, du vet. Lite så här som på, du vet, MetLab på film, känslan.
Ja, lite Breaking Bad vibb.
Ja, lite så. Och sen så zoomar liksom det ut och sen så tar personen den här påsen och sätter på bordet och så zoomar det ut. 26 påsar.
Nej, men sluta.
Jag har aldrig haft så hög puls, för då är jag liksom både jätterädd. Jag är jätteäcklad.
Och jätteförvirrad och måste det ha varit.
Jätteförvirrad. Och så toppar vi det med superexalterad.
Alltså...
Förstår du? Att jag inte fick framfall på plats är ju, kan vi fan, ett under.
Det är mer troligt att du skulle få ett epileptiskt anfall av alla ja. Intryck du hade och liksom hantera det här arbetspasset. Det börjar med att du tror att du hittar en avliden människa ja. Slash en taxichaufför som sitter i en kort skinnpaj på en stol i en hall ja. Under ett rör med amfetamin som du annars ja. Har runt halsen på en badplats.
Ja.
Och på övervåningen ligger två stycken och tittar på TV. Till ja. Det här. Ett amfetaminlabb, ja, eller?
Ja, exakt. Och sen ett litet klipp till ja. Det här. Via slavkontrakt.
Ja.
Via slangar och ballonger upp i människor. Via. Alltså, förstår
nej,
du?
Men, det var... alltså,
och nu är
hjälp.
Klockan kanske 3 mm. på morgonen.
Mm.
Att vi är så trötta och så omtumlade. Och så tänker vi, vad fan gör vi nu? Nu måste vi ju backa ur den här skiten.
Ja.
Men det går inte att låsa. Så att vi måste ha dit lås med.
Ja.
Då börjar vi ringa runt. Vi hittar ju alltså allting i det här köket. Vi hittade ju bordet och plåten och vaxduken och digitalvågen. Och vi hittar ju allting utom knarket.
Mm-hmm.
Vi hittar kläderna. Vi hittar också en film där idioten har filmat sig själv. Alltså han har filmat hela hanteringen.
Mm.
Och då börjar man ju fundera på varför.
Ja.
Det här är också en ostraffad person.
Mm. Han hade kunnat, eller han hade säkert stått där och hade puttrat i grytorna ganska länge då. Han hade liksom inga ögon på sig.
Nej, antingen det.
Mm.
Men när man, han har ju alltså filmat hela den här från att han kommer hem. Så att vi tolkar till slut som att han är en ompackningscentral.
Mm-hmm.
Han tar emot kurirer, slash smugglare, slash någonting.
Uh-huh.
Och sen så förpackar han, distribuerar och skickar vidare. Och jag tror att han tänkte lite snett. Men att han, alltså syftet med filmen är nog att påvisa att jag tar ingenting.
Mm-hmm.
Det är
jag förstår.
Det är min enda, varför skulle man annars... Nu var inte huvudet med, men allting annat var med.
Jag vet inte.
Annars verkar det helt orimligt att stå och filma sig själv när jag... För det som händer sen, det är ju att SKL, som det hette då, nuvarande NFC, de får ju jobba som tusan i det här huset.
Mm.
Och då gör de något. Jag kan minnas fel.
Men får jag bara fråga, också... innan NFC kommer, gjorde man ingen brottsplatsundersökning där?
Jo. Ja. Det gjordes brottsplatsundersökning och man säkrade ju alla de här grejerna.
Mm.
Fick säkert titta på hemska filmer också.
Ja.
Och det, alla datorerna, det kom ju folk från alla håll här dagen efter. Jag tror att det här var en fredag. Jag tror att det liksom avspärrat ganska länge.
Mm.
Men sen vet jag, för de sa så här att om det har hanterat så stora mängder narkotika här.
Mm.
För det vi gjorde, vi tejpade över all ventilation.
Mm.
För att det inte skulle liksom fläcka ur eller sådär. Mm. För det bad någon oss göra, någon jour SKL-are.
Ja.
Jag kan minnas fel, men det kändes som att de sa att vi får liksom komma dit. Vi har någon specialutrustning som typ...
En dammsugare.
Ja, men fan, dammsug i väggarna.
Mm.
Berätta, Anna. Vad är det för efter?
Det här handlar ju om att försöka samla ihop stoff egentligen.
Mm.
Alltså att försöka binda liksom den här platsen till hanteringen av vad man tror är narkotika.
Mm.
Så att, och jag menar, har man ingenting annat, jag utgår ju då från att teknikerna gjorde en undersökning och man kanske då sökte, eller om ni gjorde det, vad vet jag, förpackningsmateriel, ni kanske hade hundar som letade gömmor, nedgrävt kanske, eller gömt på olika ställen, man kanske tittar på elförbrukningen för att se de här, har man haft mycket typer av maskiner och grejer igång och allt möjligt. Och har man ingenting mer konkret att gå på utan man har den här filmen, ja, men då blir det den man måste försöka utgå ifrån och ja, bekräfta faktiskt med liksom, objektiva fynd. Och då kan ju det här stoffet vara guld värt. Om han nu skulle hävda att nej, men jag har aldrig hanterat någon narkotika här i mitt hem. Då blir det att försöka visa att duken jag ser på filmen är duken som ligger på bordet. Bordet jag ser på filmen är bordet som står i köket. Ja. Och narkotikan jag ser på filmen finns i köket fast i mycket mindre mängder helt enkelt.
Mm. För jag vet att de gjorde då just en stor grej av det sen när det blev liksom rättegång. Att då kunde de säga att med det vi har hittat i varenda list, varenda gardinpor, väggen, alltså det satt tror jag i det här gamla fläktköket, det här äckliga, flottiga. Alltså det satt tjack fan i mig överallt i det huset. Och då kunde ju någon då vittna på att så här, det har hanterats en enorm mängd narkotika. Och sen så kunde vi skrapa upp lite så man då kunde matcha med röret. Surfröret, bilen och sådär.
Ja. Oh, jäklar,
och sen vet jag att de kom, hundar kom ju senare. Och så gick man och sondade ute i... Jag vet att de var nere i brunnen och vände. En sån gammal, du vet, sån här pump. Brunn, ner, alltså det var... Och det tror jag inte folk vet. Alltså man ska kunna säga med stor säkerhet att det finns ingen narkotika i den här villan eller... på tomten eller i något uthus och så vidare. Det tar rätt lång tid.
Ja, verkligen.
Och man kan knappt säga det garanterat inte ens efter hundar och människor och sådär och allt vad det nu är.
Nej, nej. Alltså det är extremt tidskrävande ju att söka efter, inte bara narkotika, vapen och allt möjligt vad det nu kan vara. Det tar tid, helt enkelt.
Ja, det tar tid.
Nu gissar jag då att han sitter frihetsberövad, taxichaffisen. Och han sitter ju då...
Han skulle in och lämna pissprov till att vi ringde och sa släpp för fan inte utan. Han är supermega dundergripen från och med nu.
Och då tänker jag att det här, nu vet inte jag hur länge sedan det var, men idag så hade ju hans telefoner och liksom digital, alltså alla de här datorerna hade ju såklart varit väldigt viktiga att tömma och analysera. Men det fanns ju andra brott här också. Jag tänker ju nu då på det här som han har utsatt andra människor för och så. Liksom försvann det i det här andra rörande narkotikan? Eller minns du?
Jag vet ju vad domen blev på honom. Och då kan jag nog kanske ha läst det bara med mina narkotikaögon. För jag kan inte minnas att han blev dömd med något annat. Nej. Jag tror också, med tanke på... Jag hoppas ju att man letade upp, i och med att det jag såg på filmen, om det inte är samtycke så är det direkt supermega brottsligt alltihopa. Jag tror kanske att man skulle behöva hoppas att man har hittat de här kvinnorna som har skrivit på de här jävla kontrakten. För även om de är ett samtycke så skulle de ju behöva någon form av stöd i livet, ja, känns det som.
Det verkar ju som, ja.
Det är dysfunktionellt så det smäller om det.
Verkligen.
Och destruktivt för alla inblandade, vill säga.
Ja, vilket case, Lena.
Sen när vi ska åka därifrån... För till slut blir vi avlösta. Det kommer någon patrull som får liksom stå och bara stå där.
Alltså jag måste säga att jag är väldigt förvånad att det inte har stått 3 patruller där vid tomtgränsen och bara väntat på att få komma in och få hjälpa till. Det här måste ju ha varit årets jädra...
Ja, ja. Det kan man tro. Ja, nej, men när vi ska åka därifrån, det är, nu kommer det ju som kryddan på det här. Vi tänker, gud, är så trötta. Vi har hållit på med det här hela natten nu. Och jag var äcklad över allt jag hade sett. Och vi var lite chockade över vad vi hade hittat och så vidare. Så ska vi åka därifrån. Och det är ju en väg in. En sån här lång allé. Fin, tjusig allé. Åker vi ut där. Nej, då möter vi typ en jeep kommer sladdande i kurvan. Och stannar på oss. Så det blir som chicken race, nos. Nej, då kommer typ medborgargardet.
Nej.
Då kommer ut en man med grep.
Nej.
Vi bara, nej. Och då när jag säger till Pia, sitt kvar för fan. Tänkte jag börjar fingra på mitt vapen för fjärde gången det här passet.
Nej, alltså.
Och Sofie ska vara trevlig, veva ner rutan. Veva upp rutan, Sofie. Du tar diket förbi den här. Nu räcker det. Nu är det slut.
Nu får det vara sluttramsat.
Gubbjävla med grep också. Nej, nu orkar jag inte mer.
Han trodde ni hade brytt er in där och bara...
Ja, han har väl suttit med någon kikare på andra sidan och åker och funderat på vad vi gör med hans härliga granne. Nej, nu kommer det roliga i allt det här. På grund av alla de här besluten som har tagits, man skulle ju en dålig dag kunna ta den här taxibassen, sparkat i röven och sagt att du åker härifrån. Vi har en husrannsakan att göra.
Mm.
Men alla de här, jag vill prata om det här att gå på magkänslan.
Mm.
Det är något som inte stämmer. Att gå på den, nysta vidare, ta nya beslut, inte ge sig. Leta, leta, leta. Leta igenom de här jävla banden fast man inte tycker att det är kul.
Mm.
Ringa de här 40 000 samtalen till IT-teknik och allt vad det nu är. För att det är rätt sak att göra om man är en professionell polis. Att inte bara kasta, liksom, gå den lätta vägen ut, utan faktiskt välja den svåra hela tiden.
Mm.
Det här resulterade i att den här taxichauffören dömdes för, om det var förpackning eller åtminstone någon form av hantering av samtliga 26 kilo amfetamin.
Oj, jäklar.
Man såg det styrkt med tanke på att vi hittade allting och kläder och plåtar och att det var match mellan narkotikan och att man gjorde liksom hans kroppshydda och film och så vidare. Så han fick ett rejält jädra straff. Sitta av.
Men han gjorde inga medgivanden kring detta.
Alltså det här var ju helt fel distrikt för mig. Så att jag vet inte hur mycket man jobbade vidare på det där och medgivanden. Jag vet faktiskt inte. Men det blev väldigt bra i slutändan. Och jag vet inte, en person som man har så lite gram på och som döms för så många kilo på grund av all stöd lull runt omkring var ganska...
Men där ser man
coolt, faktiskt.
Ja, verkligen, och där ser man ju hur viktigt det är med just stödbevisning. Det kan ju verka obetydligt ibland. I min bransch är det så här, vi har fått svar här på det här skoavtrycket och det blev en grad noll. Det vill säga, det kan vara det här omstridda eller det här skon som vi tror på, men man kan inte utesluta andra. Då kan den där nollan uppfattas som helt obetydlig i sammanhanget. Men faktum är ju att alla de här små delarna tillsammans faktiskt kan bli så pass talande.
Men kan du inte förklara det här gradsystemet? För du var inne på det sist också. Vi fick en fråga, Anna sa någonting om plus 4. Kan inte du förklara gradsystemet så att folk fattar?
Jo, men det är så här, när vi gör utlåtanden i rättsväsendet så måste vi ju luta oss mot någon form av värdering liksom. Så att man förstår, för det är inte bara ett så kallat dikotomt utfall att det antingen är eller så är det inte, utan det kan vara lite grann. Och då lämnar man öppet för andra möjligheter. Så till exempel, om man hittar en DNA-profil på en plats som man, eller om man hittar DNA på en plats som man jämför mot en person med en känd DNA-profil och sen är det en fullständig överensstämmelse, då kommer det bli den högsta liksom graden i skalan, det vill säga en plus 4.
Att det är den personen.
Det är säkerställt liksom att det är den. Skalan går alltså från minus 4 till plus 4. Och varje sånt här skalsteg finns då definierat hur sannolikt det är att det är en match.
Mm.
Och hur stor chans det är att det kan finnas en annan möjlighet att det här spåret finns på just den där platsen.
Och en minus 4, det betyder då att det är absolut inte den här människan.
Ja, då kan man säga att det är uteslutet eller... Det finns inga överensstämmelser eller beroende på vad det är för spår. För att graderingen är liksom... Man måste värdera utlåtandet i relation till spåret och var det sitter och liksom annat som har framkommit, helt enkelt.
Mm. Bra. Jag tänker att du kommer kanske komma tillbaka till den här gradskalan, och lika bra att vi har förklarat det någon gång.
Ja, alltså förenklat så bygger det ju på statistik eller sannolikhetslära egentligen.
Och det är ju för att man i rätten, att inte Anna Jinghede ska förklara spår och hur någonting matchar på ett sätt och din kollega på ett annat sätt. Utan när du säger en plus 3 så betyder det samma sak som alla andra kriminaltekniker när de säger en plus 3.
Mm.
För att det ska vara lika.
Precis.
Och inte godtyckligt.
Mm. Men du, jag måste bara fråga Lena, för hela det här caset är ju helt, alltså, jag har aldrig hört talas om om något case som innehåller så många olika ingredienser och där det ställs höga krav på liksom polisiär mental närvaro och mental spänstighet som du brukar prata om. Men jag tänker på den här stackars sospia. Hon måste ju ha upplevt det här som sitt livs märkligaste arbetspass. Hur hanterar hon det?
Alltså hon hanterar det bra. Pia hade ju jobbat ganska mycket med oss, så det var nog en grundbas att hon och jag och Sofie kände varandra. Mm. Och det, då får man ju en viss trygghet i det.
Ja, just det.
Vi var ju väldigt nervösa när vi skulle ha den arbetsmetod att vi ska börja ha SOS med oss på arbetspasset. Vi trodde att det skulle sitta någon plyschförsedd kärring i baksätet och skriva anmälan så fort vi öppnade munnen.
Ja.
Och in kommer en störtskön brud, skinn på näsan, och ganska morbid humor för att man måste ha det när man jobbar med det här.
Mm.
Så att det var ju tack och lov. Men jag ringde ju såklart upp Pia för att fråga om hon överhuvudtaget mindes det här caset.
Ah, gud vad underbart.
Och det gjorde hon. Hej Pia!
Hej Lena!
Long time no here.
Ja, det får man säga. Härligt.
Du och jag, eller jag har ju haft ynnesten att få jobba tajt med dig för ungefär 400 år sedan när jag var polis och du var SOS och vi jobbade ihop.
Ja, på rejvkommissionen.
Ja, där hade vi roligt. Vi rev och slet. Kan man sammanfatta det så?
Ja, men man kan väl sammanfatta det som att vi rev och slet och vi gjorde en hel massa nytta.
Ja.
Och hade väldigt, väldigt roligt under tiden.
Och innan jag satte på inspelningsknappen här, då berättade du faktiskt för mig att ett projekt som vi startade i tidens begynnelse mellan polis och SOS, som vi kallar för Mumin, det lever kvar.
Ja, det gör det. Det har liksom hittat tillbaka till samverkan och egentligen samma vårdkedja som vi jobbade med socialtjänst, polis och landsting efter... Ja. Omorganisationen, polisens omorganisation. Och det är ju fantastiskt.
Ja, men det kändes hur bra som helst. Kul att höra. Men du, vi håller på nu i den här veckan med att dra ett gammalt ärende som är ju egentligen det sjukaste och knäppaste som jag kanske har varit med om. Och där var också du med, Pia.
Ja, det stämmer.
Jag har ju beskrivit för dig vilket ärende det var. Då började du skratta lite och... Även om det har varit ett gäng med år sedan så är det ju ett ärende som man minns ganska starkt. Eller är det bara jag?
Nej, det är inte bara du. Det är lite skönt att du säger det. För att det där är ju bland det knappaste arbetspass jag har varit med om, tror jag, någonsin. Och jag har väldigt starka minnesbilder.
Kan du berätta om dina starkaste minnesbilder? Hur började det här för dig?
Det har ju till saken att det här var ju ditt sista pass. Det minns jag också väldigt väl när vi skulle dela in oss i grupper.
Ja.
Och det blev så att det var Lenas sista pass och du och jag och Sofie,
ja,
som var gruppchef, skulle jobba ihop. Och det var ju roligt. Vi hade jobbat mycket ihop och ja, hade kul. Så det var ju lite speciellt. Men ni skulle ju bara knacka på en dörr någonstans, tyckte särskilda gänginsatsen som liksom skulle göra något lite annan grej.
Exakt.
Vi fick ju just den kvällen.
Ja, vi fick ju ett litet sidojobb där. Om vi nu spolar fram bandet. Nu, vi knackade ju på den där dörren och vi kom ju sedermera in. Och du fick vänta lite utanför en stund. Det var inte så himla troligt att det skulle dyka upp barn under 18 där. Men sen så kom ju du in. Har du några minnesbilder av det där första huset och den tomten som du kan dela mer av?
Jag satt längst bak. Det var ju ganska många bilar som skulle in där. Och ni var ju längst fram och knackade på. Så att det gick ju att se. Det var ju helt uppenbart att det var personer som hade gjort liksom amfetamin till en livsstil.
Ja, det var fint sagt.
Trycklar och prylar. Och även liksom från det stora till det lilla med liksom små drömfångar och klockspel. Det var liksom också att det regnade lite, det var lite dåligt väder. Det var väl typ november eller någonting. Det var i alla fall rätt dåligt väder. Och strålkastare liksom hela vägen ner och ni stod och knackade på. Jag tänkte så här, fatta att de liksom ändå går på det här, står några tjejer och då öppnar vi. För mig var det så tydligt att ni var så mycket poliser för mig.
Ja.
Så jag kunde liksom tänka att funkar det här. Men det funkar ju uppenbarligen.
De svalde betet.
Ja, de gjorde det. Mm. Och jag kommer in och liksom inser att det är någonting jättekonstigt det här. Och ni liksom väser olika saker till mig där. Att det här är skitkonstigt och vad gör den här taxisnubben här? Och han var ju också mystisk. Jag strök ju liksom runt där lite och väntade på att ni skulle bli klara. Men det skulle bara... Det var lite svårt att lämna på något sätt. Vi skulle ju tillbaka. Vi var ju en helt annan del av länet. Så det var ju helt utanför. Men det skulle letas efter en pistol i ett träd.
Ja.
Och det var väl också lite så här. Så jag tog en fråga så här, är det vanligt? Liksom, är det ett vanligt ställe?
Nej.
Det var ju inte det. Och så gick vi runt där bland de här drömfångarna och alla pryttlarna. Och det gick ju liksom inte runt att vi var lite imponerade av liksom hela...
Det är väl grejer med amfetamin. Man får ju väldigt mycket energi och många timmar på dygnet att hålla på med sina pryttlar.
Ja, och små projekt överallt. Ja. Och då fick vi också, då började vi, då blev den här lite känslan, Beckfilmskänslan.
Ja.
När vi liksom får syn på en, så här minns jag det, vi fick syn, där sitter det en död människa, tänkte jag.
Ja.
Vi måste gå fram. Och vi närmar oss och det ser ut att liksom vara så här en tjej med en stor jacka som sitter helt still. Och jag tänkte, hon är ju tvärdöd. Liksom. Mm. Det här är ju riktigt spooky. Men det var ju en skyltdocka som var väldigt snyggt arrangerad.
Ja.
Och någonstans där började det kännas riktigt märkligt.
Ja. Jag tror att jag har en minnesbild också att du, när du är inne i hallen med han, för du blev lämnad lite med taxichauffören där medan vi får runt. Jag har en minnesbild av att, att du kom och ryckte mig lite i min jackarm och sa så här, det är något som inte stämmer med honom. Tänkte jag, nu har SOS talat. Du har gjort en analys. Men om vi spolar fram bandet lite här, för att det blev ju så sen att vi gjorde en husrannsakan hemma hos taxichauffören. Och det...
Ja, varför gjorde ni det? Hur gick det? Det vet jag inte hur det gick till.
Nej, vi hittade ju knark där han satt i huset. Men sen så hittade vi lite till i hans bil. Och sen så hittade vi ju massa andra skumma saker i hans bil. Men vi hamnade ju till slut i hans hus som var så himla skumt. Och vad är dina starkaste minnesbilder av den husrannsakan då, Pia?
Nej, för det första att det var en lite som en stuga som var mitt ute i ingenstans men ändå låg ganska öppet.
Ja.
Alltså det var inte så mitt i skogen utan och vi kom in och vid en första anblick ganska så här, ja men det här var väl mysigt även fast det liksom är ju skitskumt långt bort. Men det jag minns där var ju att det var kameror och datorer överallt och helt tänt och ett stort bord som det liksom inte gick att missta sig på att det här hanterar man narkotika.
Ja.
Helt enkelt, det är ju här knarket har liksom grejats med i mitt minne. Men, och att det på något sätt var obehagligt med alla de här kamerorna. Och någon av er hittar en kamera och börjar liksom titta på filmen. Och
ja, det var tyvärr jag.
Ja, och min känsla då. Och det var en film med plast liksom. Och jag tänkte så här att det kommer ju vara en människa som finns under den här plasten. Var min känsla då? Kände du samma sak?
Alltså, jag tror att jag hade tittat på ganska mycket film innan du kom in. För det den filmen du menade är när man själva knarket syns, va? För att komma fram till den filmen så hade jag ju bläddrat mig igenom ungefär 4000 hemporr-videosar.
Ja,
och det var ju en djupt sjuk person som bodde i det där huset. Kanske också därför han hade speglar istället för fönster.
Det var ju skumt.
Det här var ju mitt i natten och det var du och jag och Sofie. Och vi kände så här, vi behöver jobba. Det gick ju inte att låsa, det var ju öppet när vi kom. Så att vi kommer ihåg att vi ställde dig i dörren. Vi ställde dig, nu står du här Pia. Du får en pepparspray i varje hand. Skrik om du hör något, för nu måste vi börja jobba.
Ja, och ni gick ju också upp på vinden.
Ja, det är efter att ha klunsat.
Ja, och jag stod med pepparsprayen och vi hade liksom, jag tänkte om så här, vad säger jag? Eller liksom, i polisen. Ja, jag tänkte det här är ett nödläge, jag gör det. Eller inte säga socialtjänsten om det kommer in någon. Och det var, ja men precis, jag hade någon, jag undrar om jag inte hade båda era pepparspray.
Jo då.
Ja.
Ja.
Precis.
Då vi var ganska rädda faktiskt när vi gick upp på det där loftet. För jag visste inte alls vad jag skulle mötas av.
Det kändes som det skulle kunna ha varit precis vad som helst. Och med den här filmen också, när det var så tydligt att det var ju självklart i det här lokalen som filmen var ifrån.
Exakt.
Och att mängderna knark var, det var ju liksom, och då var väl känslan som jag tror vi hamnade i så här, men var är knarket och var är pengarna och vilka är på väg hit?
Ja, man får verkligen, och jag kommer ihåg att i hallen satt en massa såna upptejpade papper på väggarna. Han hade ju slavkontrakt. Nej, det här var, det var ett pass att minnas som sista arbetspass på rave-kommissionen.
Men minns du när vi åkte därifrån hur det gick till?
Nej.
Nej, för då kom det ju, det skulle komma några, men det drog ut på tiden. Och då dök det ju upp en hundförare.
Aha.
Och vi försökte liksom, när han kom in, det var ju ändå lättnad att det var någon annan som kom.
Ja, just det.
Och att vi försökte ändå så här vara ganska så här mörka, att vi nog faktiskt egentligen var rätt uppskakade av det hela.
Vi försökte helt enkelt verka chill.
Ja, mycket. Ja. Till den grad att det nästan, tror jag, blev så här åt andra hållet. Att det blev lite för chill. Och sen när vi åkte därifrån så mötte vi någon konstig snubbe.
Ja, det var ju civilgardet kom ju. Medborgargardet med någon jävla grep.
Ja.
Alltså, vad era hillbillies. Ja.
Och då drog vi bara.
Ja.
Jag tror inte ens vi sa något, vi drog bara.
Nej, jag bara, rullade upp fönstret, nu åker vi. Jag måste få komma härifrån någon gång. Jag kände mig så jävla äcklig av allt jag hade sett. Ja,
det var ju ett sista pass att minnas, kan man säga.
Det var det verkligen. Vet du, har du någon gång fått reda på vad som hände med honom?
Nej, alltså jag tror jag vill minnas att han blev dömd.
Ja. Han blev dömd för betydligt mycket mer än vad vi hittade, på grund av att han hade varit så puckad så han har filmat sig själv när han står och hanterar all den här narkotikan.
Ja, och så det där undrar jag ju lite, hur dumt, alltså det är ju så dumt, ja. Det är så korkat så att det är helt sanslöst. Varför gör folk så där?
Jag tror att det här går under kategorin, man blir inte smart av knark.
Nej, det kanske gör det. För det andra var ju ganska, det var ju som strukturerat och ordnat och liksom ordning och reda.
Med datorerna där, ja. Ja.
Med datorerna. Och, ja. Ja, men det var även liksom, det var ju inte någon liksom
ingen misär.
Ordning på annat.
Nej.
Ingen misär och inget så. Men alltså det här, bara varför detta behov av att filma det man gör?
Jag tror att det är för att påvisa för den som äger knarket att jag inte stjäl något. För han var ju uppenbarligen en ompackningscentral. Så han har nog filmat hela sin hantering för att kunna påvisa att se här, jag har inte tagit något. Det var hans loss den här gången.
Ja, det kan man säga.
Ja, nej men tack snälla Pia. Jag fick också lite lucköppning nu.
Tack själv Lena, och tack för allt bra jobb.
Ja, detsamma. Och jätteglädjande nyheter att vårt Muminprojekt lever vidare så att ungar får vård istället för att sitta i en arrest med gammal knarkare.
Eller hur?
Mm. Bra, hej ha det. Hej hej.
Hej då.
Ja, Lena, jag vet inte riktigt hur jag ska komma vidare efter det här caset.
Alltså, vi kan sammanfatta det med att jag har aldrig upplevt något liknande och allt tyder på att jag aldrig heller kommer att få göra det igen.
Jag är faktiskt beredd att skriva under på den. Jag tror att det här är en sån här som du kommer minnas hela ditt liv, som det där caset som hade just precis allt.
Allt märkligt. Men, jag kan avsluta med att säga att man hittade ingen barnpornografi. Ah. Nada.
Nej, men det var ju...
det var porr. Det var ingen barnpornografi. Inga barn involverade någonstans, ifall det var någon som funderade på hur gick det med barnen.
Nej, men,
nada.
Och det här tycker jag faktiskt vi kan uppehålla oss bara helt kort kring. Att det är ju så att människor kan ju ha avvikelser som kan verka väldigt, väldigt märkliga. Som till exempel det här att vara, vad ska vi kalla det, stor konsument av porr. av porr. Det kanske inte är jättevalt, och särskilt inte den typen som du nämner. Och det kan finnas avvikelser av alla möjliga slag. Och då är det ju lätt att förledas och tro att steget till att begå kriminella handlingar skulle vara kortare eller sådär. Alltså det är lätt att liksom svepas med och påverka subjektivt i en sån där situation ju. Men saken är ju den att det är långt ifrån alla avvikande handlingar som är kriminaliserade. Så det måste man ju verkligen hålla isär.
Och dels det. Och dels att för att har man en avvikelse så har man kanske inte 14 till. Verkade han ju både, som Pia sa, valt amfetamin som livsstil och våldsporr.
Ja.
Och de två kan vi väl ändå konstatera att de går ofta hand i hand.
Det kan man... Ja.
Och knulla, om vi ska vara tydliga.
Uppriktiga.
Så här på slutklämmen.
Ja.
Ja. Nej, men så är det. Men mer intressant är vad det här gjorde med oss och våran, precis som du sa, våran subjektiva tanke.
Mm.
Vi var, alltså mina axlar var ju uppe vid öronen. Ja. Jag var så beredd på att hitta flodda djur. Pia såg ju framför sig en kvinna i en bur. Pia gick omkring och liksom, eller Sofie gick omkring och gnolade. För att man liksom, vi var tvungna att lugna oss själva i det här extremt makabra situationen.
Sen mitt i allt det här också, som en detalj som du nämnde som också är ju så himla skruvad i sammanhanget, det är ju att dörren är öppen. Bara det
gick
är
inte att
ju
låsa.
Så konstigt.
Och så när man gick där och var livrädd och det var äckel överallt, då såg man också sig själv var man än tittade. Tjena, tjena, hallå, hallå. För eftersom alla fönster var speglar.
Men du, de här datorerna.
Ja.
Var det, vad hade han kopplat upp alla dem för?
Jag vet inte om det bara var en fabless.
Han gillade även LAN.
Han LANa. Koppla upp för LANa lite. Lajva och LANa. Nej, men jag var bara intresserad av var det barnporr? Var det som vi trodde? Och det var det inte,
nej,
det tyckte jag.
Ja, det var ju
på något
skönt.
Sätt i allt det här var ganska skönt.
Mm, ja, verkligen.
Jag hade inte orkat en grej till.
Nej. Nej.
Det var det.
Vilket case, Lena. Shit, jag hade kunnat lyssna i 2 timmar till, känner jag. Är otroligt intressant och fascinerande och skrämmande på en och samma gång. Spännande. Det var torsdagsavsnittet. Och snart är det lördag. Då är det lördagslive.
Då är det lördagslive. Jajamän. Kommer du köra? Är det det nya nu? Att jag startar upp och du glider in lite senare i olika typer av...
Entréer.
Ja.
Jag känner spontant att tiden är kanske inte mogen för en omedelbar upplevling av förra lördagens live-entré.
Knappt möjligt att levla därifrån.
Nej, men jag stänger inga dörrar. Det kan bli jonglerande män och vad vet jag, ballongdans och lite allt möjligt vid nästa tillfälle. Vi får se.
Ja, vi får se.
Nej, men live på lördag, och om ni vill hänga med oss på andra ställen så går det bra på Instagram, på Ljungdahl och Gingede. Och ni kan också mejla oss, ljungdahlochgingede@gmail.com.
Jag är helt slut.
Ja, jag förstår det. Jag förstår
det. Take it away, Anna!
Ja, och... Du får inte göra så, jag får så press på mig. Jag säger bara att...
Jag måste ju rasta
off
nu. Ja.
Hej då.
Bye bye.